Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Previously on Sportuset.
Hur många kusiner har du, Lovisa?
10.
Hur många kusiner har du, Lasse?
Ja, jag är halvsyskon, men det blir ju en hög trots allt.
Jag kan ju berätta också då att 2003-2004 så fick jag och Berna Andersson igång norsk vattenpolo.
Det bör finnas ett publikt underlag för att även ta Svenska Cupen till de riktiga arenorna.
Det var en kamp mot klockan som Lasse förlorade precis. Hej, det här är Sporthuset förresten. Lasse, vi ser dig genom en ruta på vår dataskärm. Du försöker konstruera.
Jag missade, det är väldigt dålig med tid idag. Jag missade att sätta på det här puffskyddet.
Vi ser det. Ja.
Har jag ingen röst så
vi lämnar dig så länge, så får du lycka till med det. Hej Tommy,
tack,
förresten.
Tack. Hallå.
Vad går du och bär på?
Jag tänkte att vi kunde ägna den här episoden en hel del åt dopning. Eller?
Nej. Det är det enda ni har pratat om när jag har varit borta. Eller hur?
Dopningshuset.
Ja, vi sa ju att vi...
Det är ett höghöjdshus som vi håller på med det här sporthuset, verkar det som.
Ja,
kan du sammanfatta, vad har vi landat i dopningsdebatten?
Nej,
vi ska inte ens göra det.
Sammanfattar ingenting. Det var helt rätt att skjuta det där buljudet. Vi sa ju det, det ska vara dopningsfritt sporthus idag.
Jag var i Vasaparken i dagarna och insåg att vi är i den här konstiga tiden på året då man sitter och äter glass i solen och tittar på människor som åker skridskor. Ja, det kallas för vår, antar jag. När vinteridrotterna möter sommaridrotterna, Jens, vad har du för relation till den här tiden på året?
Egentligen får man nästan spola tillbaka tiden till när man var yngre och höll på med sporter som möttes. Fotboll, jag tänker mest när man var ungdom och så. Och till exempel hade både hockey, jag hade fotboll, jag hade innebandy parallellt med varandra. Och så sedan så lite tennis på det. Vilket innebar att det var ju ett jäkla pussel att få ihop vilka träningar man skulle prioritera, vilka matcher man skulle prioritera. Och det var ju ett jäkla gissel att få ihop det hela. Det var nog en och annan lögn till en och annan tränare också, för att man inte vågade berätta vad man var iväg på för annan aktivitet.
Hur nära var du att välja någonting annat än fotboll?
Egentligen inte speciellt nära alls. De andra grejerna var ju mest för att det var jäkligt kul att hålla på. Och på någon vänster så vill man hålla på året runt. Och så är det liksom roligare att tävla än att hålla på och träna. Mm. Så jag och min polare, vi gick ju med i en tennisklubb där vi visste att vi var de enda i vår åldersgrupp. Så behövde inte träna en gång. Det var ju bara seriematcher i fotbollsshorts. Ni vet, alltså man hade inga fickor för bollarna. Otroligt irriterande för den som kom in med tre olika racketar och sagt där och slog så här, ding, 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 för att se vilken de skulle välja. Så kom vi in med tennisracket utan skydd och inga shorts som man kunde ha bollarna i, och så vann vi.
Störigt. Lasse, hur är det att som kommentator och journalist bära både alla allsvenska trupper i huvudet samtidigt som man tar sig igenom ett SM-slutspel i ishockey?
Det är omöjligt, och därför behöver man prioritera i huvudet på sig själv. Men det blir en kollision utan tvekan. Samtidigt är nyfikenheten drivkraften, tycker jag. Dels vill vi veta hur det går i ett slutspel när de har kommit så långt. Men man är ju himla nyfiken varje år på vad allsvenska klubbarna har för prestanda när det börjar bli tävling. Och i år, eller det är ju lite annorlunda nu med att Svenska Cupen har kommit in, för tävlingen kom ju lite tidigare. Och i och med att Simon bland annat sänder alla de här matcherna så får man ju stilla nyfikenheten lite tidigare än normalt.
Tommy?
Ja, vi ska ju ställa in, ha intervjuer då i samband med allsvenska upptaktsträffen som är om några dagar. Så att det blir att kila in den informationen mitt bland alla hockeyspelare här. Så det är ju, men det är nästan den roligaste tiden ändå. Men undrar om inte det roligast på hela året, jag tror det. Alltså när det är allsvensk premiär samtidigt som hockeyslutspelet. Det är ju två riktiga godbitar.
Det är roligt.
Upplever någon av dem, som ni som jobbar med vägsporterna, som att de så att säga krockar med varandra och stjäl utrymme för varandra?
Ja, vad säger du, Lasse?
Nej, men det tycker inte jag går.
Nej.
Alltså, man kan inte, av någonting som är så, som man längtar efter så mycket, så kan man liksom inte stjäla tid från någon annan, utan det gäller ju helt enkelt att skapa utrymme för båda.
Mm.
Ja, men den allsvenska premiären är ju en av de häftigaste dagarna som vi har på året. Men en semifinal eller SM-final i hockey är ju något motsvarande.
Apropå häftiga grejer, det är bandyfinaler i helgen. Hur peppade är ni på det? Inte så, låter det som.
Nej, men bandy, det är ju en match helt plötsligt här. Alltså det är bästa av sju och bästa av fem och bästa av en. Så att det är ju lite stökigt och rörigt att hålla ordning på allting, kan jag tycka.
Absolut.
Känns nästan som att den var, nu vet inte jag ens vart den spelas, men studenternas kändes mer sådär heligt och liksom sådär på riktigt och någonting som man ville se, för man visste liksom att det där
förtätat på något sätt.
Ja, nu blir det lite grann, de söker nog sin själ och identitet lite grann, den där bandyfinalen, har nog inte riktigt hittat den än.
Det har varit också, vi har ju en liten sidokategori här, är detta verkligen en sport? Det har varit SM i Frans förlängning, läser jag här, i Malmö i dagarna. Emma Claesson vann ena klassen, Emma Christensen vann andra klassen, och klasserna är då klassisk fransförlängning kontra volym fransförlängning. De går vidare till VM i Las Vegas som heter Lash Wars. Läser Expressen.
Är det första
sport,
april Tommy? Idag?
Men alltså, kan vi prata om någon annan frans än Jeppson Wall, så är det ju överraskande.
Ja, det är snyggt där. Men du är ju hårdast med vad som är en sport.
Jag tycker kanske inte krävs så mycket fysik för det där. Eller?
Troligen inte. Det ligger nog inte under sport heller på Expressen.
Du, jag har en viktig grej här.
Ja, varsågod.
Lasse såg lite trött ut den här morgonen.
Han såg ut som att han dessutom, när han hade det här puffskyddet, så såg det ut som att han brottades med en orm, en vild orm, för att vrida puffskyddet. Faktiskt. Rätt.
Men alla som har installerat ett puffskydd vet ju att det är precis så kampen är.
Ja.
Jo, det är det.
Jag har en lösning. Jag har en lösning på dina problem, Lasse. Du är ju inte med i Twitter.
Nej.
Det kom ju en tweet ifrån Elinor där det är en koppling till hennes blogg, och där är det ett brev till dig. Det är en kärleksförklaring.
Brevet från Elinor. Brevet från Lillan.
Han har en frisyr att närmast likna vid Homer Simpson, så till skillnad från sina kollegor med samma yrkesroll så saknar han övrig ansiktsbehåring. Det är också det enda han saknar. I övrigt framstår han som en man i sina bästa år med ett genuint intresse för sånt som förenar människor. Han har ett härligt humör som nog skulle kunna reda ut världskrig. Ett minne som vilken nörd som helst skulle vilja besitta. Och en stämma som sjunger utan att han själv gör så. Listan kan göras lång. Ja, just det, han är en långstång också. Det är dock inte hans centimeter ovan jord, utan hans register till hjärna och förmåga ensam i sin klass att trollbinda människor som får honom att nå till stjärnorna. Visst är det Lars Ivar Lasse Granqvist jag pratar om. Faktum är att jag tvivlar på att mina bästa stunder i livet hade varit ens hälften så glädjande att ge en återblick till om det inte vore för Herren här. Främst är det Färjestad, föga förvånande eftersom jag håller på Färjestad, som svarat för huvudrollen bland mina hockeyrelaterade minnen. Men den viktigaste birollen är det som Lasse förfogat över. Jag har svårt att föreställa mig ett idrottsliv som inte innefattar honom. Den dag han bestämmer sig för att pryda sin kavaj med enbart en näsduk i bröstfickan och inte en mygga vid kragen, kommer vara en sorgens dag. Om du, Lasse, läser det här, det finns ingen i världen jag hellre skulle vilja dricka ljummet kaffe ur pappersmugg och äta en mazarin i skrovligt folie med. Och jag tycker inte om mazariner, inte ens lite. Tack till parlören som gjort att jag kunnat se, åtminstone framför mig, alla matcher när jag inte haft tillgång till rätt kanal. Tack för skratten du lockar till genom att referera en smörpassning från Mikael Johansson till vilka småkakor hans mormor brukade baka. Du är banbrytande och okonventionell. Du är för sporten vad suspen är för målvakten. Så in i Norden, viktig.
Det är ju vilken.
Men, ja, hon var tydligen journalist, va? För att hon dricker svagt kaffe i skrynklig pappersmugg.
Men du är helt oberörd, Lasse. Du är helt oberörd efter den här kärleksförklaringen.
Nej, alltså det var ju alldeles fenomenalt det där. Det var ju episkt skrivet. Jag är rörd. Över den här hälsningen. Nyfikenheten och den uppriktiga kärleken till idrotten är någonting hon har snappat. För jag vill påstå att det är ganska viktigt att ha i den här branschen, i det här yrket. Det är så mycket kosmetika och taggtråd som läggs ut i höger och vänster att man behöver någonstans i grund och botten se idrotten, sporten, människorna, själarna som håller på med det här. Och det är ju en ynnest varje dag. Det är därför det inte är några problem att ha hockeyslutspel och allsvensk fotbollspremiär parallellt. Tack, stort tack.
Sporthuset med Jens, Lasse och Tommy.
Vi öppnar upp vår diskussionsklubb. Det enda kravet vi har är att det som andra kan säga behöver ju inte vi säga också. Så någon form av originalitetskrav har vi. Jens, känner du dig på originellt humör?
Ja, jag tycker nästan jag har startat varje gång.
Är det sant?
Men det kan vi kan fortsätta på den linjen.
Jag tycker att det känns bra idag. Din rubrik?
Det är faktiskt påskklump i magen.
Varsågod.
Det är ju vår i luften, vad underbart. Påsken närmar sig. Åh, vad härligt. Folk planerar och sticker iväg på sina skidresor till fjällen. Men så härligt. Men det här är också tiden då jag känner någonting i magen. Jag känner en form av klump i magen. Jag har svårt att ta på det. Jag vet inte riktigt vart det kommer ifrån. Det är som att jag börjar gå in i en bubbla. Sen kommer jag på vad det är. Det är snart allsvensk premiär. Kroppen känner igen det. Den känner det på sig, så som träd och blommor vet när de ska slå ut. Och nu är det 200-300 spelare som delar den här känslan. Oro och ångest blandat med kittlande pirr och längtan. Efter 5 månaders slit och väntan så ska de äntligen få komma igång. Tänk att en klump i magen kan vara så underbar. Ni som känner den, njut av den.
Men det här var ju en hälsning till Elinor. Alltså för just exakt på det här sättet upplever ju hon när det är kopplat till Färjestad och hockey inför de här matcherna. De ska spela mot Luleå nu till exempel i kvartsfinalspelet. Det är precis exakt det här handlar om. Det smyger innanför på något sätt och kan inte hållas borta. Exakt.
Men jag undrar bara, okej, när det är slutspel eller kval och så, apropå det här med oro och ångest, men har man det alltså även kopplat till en premiär? Jag tänker att det är en lång säsong framför, det finns tid att rätta till saker, så om du jämför med såna här avgörande matcher. Är det inte liksom mest bara glädje eller?
Ja, men jag tror att det är något alldeles speciellt med premiärer. Ja. För du bygger upp förväntningar under så lång tid. Och du, alltså varenda jäkla träningspass du gör under de här 5 månaderna är ju på någon vänster för att du ska få komma igång och göra det på allvar. Och du vill ju så gärna vara väl förberedd och du vet inte riktigt vart du står någonstans. När du har liksom tagit dig igenom ett slutspel så vet du precis var du står någonstans. Ungefär vad du kan och vad du inte kan. Funkar vi som lag? De här nya spelarna har kommit in. Det finns ju så många osäkerhetsfaktorer som leder fram till en premiär. Man kan säga nu, i och med Svenska Cupen, så har det tjuvstartat lite igen. Så kanske en del av det där pirret i magen är försvunnet. Men jag tror väldigt mycket finns kvar, för att det är på någon vänster serien som är det stora.
Det är intressant det där, man vet inte var man står någonstans. Har du varit med om att, så här, oj, var vi inte bättre än så här? Eller oj, vad bra det gick direkt?
Ja, det har 1988 till exempel.
Berätta för de som inte har Tommys referensramar.
Nykomlingar med Djurgården. Ja. Och kommer upp, och som nykomling vet du verkligen inte. Hur står man sig i den här konkurrensen? Och dessutom ganska många nya spelare in. Och så sen vet man hur en start och en premiär, vad det kan ge. På Stockholms stadion mot Västra Frölunda. Och det blir en liksom förlösande vinst 4-2. Få göra mycket mål, få vinna, känna den medgången. Och så sen så rullar det på, får du något bra resultat ytterligare med dig. Och så sen visar det sig att det är en säsong som leder fram till en, som det var på den tiden, en SM-final. Så jag menar som nykomlingar. Så det hade man ju inte en aning om innan. Och du har de här andra osäkerhetsfaktorerna att du går ut på emellanåt. Nu är det inte så nu för tiden, för nu kör man nästan på konstgräs överallt. Men en gång i tiden var det ju lite vingliga planer. Mm. Vilket gjorde att det visste man ju inte heller riktigt hur det var. Underlaget kunde spela ett spratt, och rätt vad det var så var det snötäckta planer på några ställen här och där också. Så, ja, men det är så jäkla underbart och samtidigt lite så där läskigt, för du vet inte. Nej, jag tycker det är jäkla, jag saknar det. Ja, att känna den fullt ut grejen. Jag kan känna det när jag sitter där på läktaren och vi är där på plats. Vi är Malmö MFF mot IFK Norrköping i första matchen. då kommer jag kunna känna precis hur spelarna känner som står i spelargången. Och det hoppas jag att jag klarar av att förmedla till lyssnare här och även vid det tillfället.
Men referensramen för dig, Jens, är ju att du har ju spelat och upplevt det där. Men tänk så många som inte har gjort det. Det är ju ganska få som kommer så långt i sina karriärer. De flesta blir ju bara korplirare. Så referensramen och upplevelsen och känslan är ju det man tidigare upplevt på en premiär. Eller tidigare var med om att vinna eller förlora som supporter, som fan till sitt respektive lag.
Hur är det att njuta av påsken utan att få en klump i magen numera?
Det finns ju där lite grann eftersom det... Någon grej av det där finns kvar. Jag tror det är som en gen liksom. Så att som träd och blommor känner på sig, så känner min kropp på sig också. Och jag har ju nästan aldrig kunnat åka iväg på några påskledigheter. Påsken är detsamma som då är det premiär och då är man in i en bubbla. Man är inte speciellt social och trevlig med sin omgivning. Och jag tycker jag är det fast bara light nu.
Okej. Tommy, varsågod. Din rubrik.
Smålands Berlusconi.
Det här låter kul.
Varsågod. Smålands Berlusconi.
Det kan vara Björn här.
Ja. Det är ingen som fattar att jag är smålänning, men nu har jag outat det. Varsågod.
Den italienska mediemogulen, Milanägaren, politikern Silvio Berlusconi är ju det främsta exemplet på en förödande intressekonflikt mellan idrott, politik och media. Nu är Småland och Jönköping på väg att få sin egen Berlusconi. Han heter Mats Tidstrand, vd för Smålands största medieföretag Hallpressen, som äger bland annat Jönköpingsposten. Tidstrand nominerades förra veckan som styrelseledamot i den nya allsvenska klubben Jönköping Södra. Han är alltså vd för ett bolag med flera kritiskt granskade tidningar och nu är han föreslagen att sitta i den styrelse som hans tidningar ska granska. Tidstrand själv säger att det finns inga problem i den här intressekonflikten. Jag säger att det är en osmaklig historia som inte borde vara möjlig i ett tryckfrihetsstarkt land som Sverige. Journalister måste alltid hållas fristående från de som ska bevakas. Under en tid har det varit ett antal läckor från fotbollsklubben Jönköping Södra till Jönköpings Posten. Och det är väl inte så att Jönköping Södras valberedning ser en lösning på det problemet genom att ta in vd:n för de tidningar som tidigare kunnat ta del av dessa läckor, ett sätt att helt enkelt få tyst på journalisterna.
Konspirationsteorier här nästan. Lasse, vad säger du?
Jag håller med Tommy. Jag är förvånad att den här situationen uppstår. Man ska klart för sig det, som ansvarig utgivare eller chef behöver du ju inte vara journalist för att du basar över en verksamhet där det finns journalister. Men
han är väl inte ansvarig utgivare, tror jag.
Han är vd.
Nej, men alltså vd eller ansvarig utgivare eller ordförande, eller vad det nu är. När du jobbar med journalister behöver du inte vara journalist själv.
Nej.
Men det är smakfullt om du respekterar journalistikens grundvillkor. Det här var en del också när Olof Lund utsåg till årets sportjournalist. Vi pekade ju då i juryn på kampen för att vara oberoende. Och det här ställer ju spotlight på den frågan igen.
Men det kan ju inte vara så att han kommer hamna i den där styrelsen. Jag tänker att kanske till och med när ni lyssnar på den här podcasten så har det dragits tillbaka. Det räknar jag bara med.
Jag tror att mötet är mellan vår inspelning och vår publicering.
Men att det har gått så långt som att han ens har blivit föreslagen från valberedningen och att han själv i en lång intervju på Sveriges Radio i Jönköping deklarerar att han inte ser några som helst problem med det därför att han inte liksom jobbar på redaktionen. Det är ju ändå så att han är vd för alla de här företagen. Och om de plockar in honom i Jönköping Södras styrelse där, alltså de här läckorna som har kommit från Jönköping Södra till Jönköpingsposten för nyheter. Det är ju en del av offentlighetsprincipen att vi ska kunna, så att det inte ska ha korruption och missförhållanden, att det ska kunna ske sådana saker. Så därför är det viktigt att det är separerat.
Borde inte sånt här stå i föreningars statuter lika mycket som egentligen tidningars, höll jag på att säga, och Svenska fotbollförbundet, så att man egentligen reglerar det så att det inte är tillåtet med den här typen av trippla stolar till och med.
Jo, men alltså föreningen kan ju tycka, precis som Tommy var inne på i sitt anförande, så kan ju föreningen tycka att det här är ganska bra.
Mm.
Det är ju kalasbra att vi får den här typen av kompetens till vår verksamhet. För föreningens stadgar ska ju inte tillvarata journalistikens grundprinciper. Men det bör ju däremot verkställande direktören i det här fallet tänka lite noggrannare på, kan jag tycka. I min bok är chefens ansvar väsentligt större. Jag säger väsentligt större än många andra. Lagkaptenen har större ansvar än den normala spelaren. Tränaren har ett större ansvar än övriga delar av staben. Styrelsen har ett ansvar som är stort, ordförande ännu större. Verkställande direktören har ett ansvar som chef. Så bör du tänka dig för hur du hanterar och uttrycker dig, eftersom det kan få ganska starka avtryck.
Jag såg att den förre styrelseledamoten Lars-Åke Lagrell är en av de kritiska rösterna mot det här förslaget. Lars-Åke Lagrell som ju verkligen har varit liksom på fotbollens sida och inte på journalistikens sida, men han inser ändå den stora problematiken i det. Jag utgår från att det här kommer att ändras, Björn.
Men vad säger styrelsen till sin vd?
Bra fråga.
Mm. Alltså styrelsen måste ju, hade jag suttit i den styrelsen så hade jag ju tagit upp frågan med min ordförande och sen ringt till vd och sagt, hur tänker vi här?
Mm. Alltså styrelsen, Hallpressens styrelse.
Jag var signalerare på tidningen. Min verkställande direktör sitter ju i styrelsen för det som vi nu granskar. Det här, hur ska jag ha relation till min vd på min tidning?
Mm. Mm-hmm.
Lasse, det är din tur. Mm. Rubrik.
Rubriken är tid för matematisk konstant.
Oj. Nu blev man sugen. Varsågod.
Det var ju en bra avstängare, va? Ja, matematiskt faktiskt. Konstant. Nu känner man hur folk börjar trycka så att du hoppar framåt.
Vad finns det för andra podcast egentligen?
14 mars varje år internationella pi-dagen. Pi i matematik i siffror 3,14. Den 14 i den tredje månaden är alltså värd att uppskatta tydligen. Det är ju dessutom mitt i häftiga slutspels- och kvaltider och på något sätt har det med varann att göra tycker jag. För jag får känslan av att en matematisk examen kan vara bra att ha för att hänga med i alla turer. Bäst av 3, 5, 7, kval till kval. Vem gäller? Vad vinner? Vem vinner? Patrik Ekvall uttryckte det träffsäkert i en krönika Expressen. Han skrev så här: Tingsryd fick kvala för att kvala men kvalade inte in och ska nu kvala för att kvala in till ett annat kval. Men vi älskar ju de här kvalen. Exempel. Leksand slog nyligen Mora med 6-0 i ett kval som vi egentligen inte har en aning om vad det var. Leksand var utdömt, kunde inte vända, kunde inte vinna, men vann. Och kvalar vidare. Så i tider av kvalspel och avgörande slutspelsmatcher i bäst av 1, 3, 5 eller 7 så spelar det liksom ingen roll. Kvala på bara. Och vinn. Och kvala vidare. Och fira internationella pi-dagen. Det är tid helt enkelt för matematisk konstant.
Ja, det är sant alltså.
Fick ihop det nästan lika bra som Elinor där.
Ja.
Vi testar Jens då, som har minst med hockey att göra av oss. Hänger du med i kvalupplägget?
Nej, absolut inte. Nej. Och däremot hade jag koll på den här pi-dagen. Tycker det var jättegulligt liksom, att...
De har lyckats bättre än förbundet.
Ja, liksom ska lyfta intresset för matematik och på dagis och förskolor har man hållit på och stoppa in pi i olika sammanhang. Omkretser brukar man ju räkna, arier och sådär. Jag tycker att det känns, det är ett visst svaghetstecken att man måste tvinga fram så många olika typer av kval så att man blir alldeles jävla yr i mössan. Klarar inte matcherna av och serier av att leva på egen hand. Det är ju liksom ett kval är ju helt okej. Okay, men när det liksom blir 2, 3, 4 och 5 kval, då tycker inte jag det är okej. Okay. Det är liksom, då kommer till slut kvalens betydelse att bli mindre, tycker jag, betydelsefull. Så att, nej, jag tycker det är ett svagt tecken.
Vi kommer in på en DNA-skillnad här mellan hockey och fotboll.
Jo.
Genom åren, där fotbollen är överallt i Europa och så det här kör med mycket raka serier. Det var ju slutspel just det året du pratade om, och de där åren, Jens, 1988.
Mm.
Då, på något sätt, fotbollen hade ju en del publikproblem på 80-talet och skulle kopiera hockeyns framgångskoncept. Men så tog det slut med slutspel och sen har det varit väldigt rakt efter det. Medan hockeyn har haft som sitt upplägg att det är ett kärnkraftverk. Mm. Men det är klart att undrar om det inte börjar bli lite väl hysteriskt. Alltså, eller, hur var det? Gillade du det här, Lasse? Jag tänker slutspelsserien, hockeyallsvenskan då. Ettan och tvåan spelar direkt hockeyallsvensk val. Vinnaren där får möta sista laget
i SHL. Slutspelsserien. Nej, när du inte hänger med längre, Jens.
Ja. Ja, just det. Sen kommer de lag som är 3-8 spelar en slutspelsserie. Vinnaren där ska möta det förlorande laget i en hockeyallsvenska finalen. Och vinnaren där möter det näst sämsta laget i SHL i bästa av 7 matcher.
Säger det inte sig själv? Det är ju korkat. Säger
alltså,
det inte sig själv?
Men Ekvalls, det var ju, AIK mötte ju Tingsryd i en allsvensk final och när matchen var klar, den femte avgörande för övrigt, så vann AIK. Då fick de en pokal och det var jubel på hovet, de vann i förlängning. Men grejen är att de kvalar ju vidare. Men alltså Ekvalls skrift, Tingsryd förlorade den där matchen. Hör på det här, Tingsryd fick kvala för att kvala, men kvalade inte in och ska nu kvala för att kvala in till ett annat kval. Och det är precis det är exakt det handlar om. Allt när man lägger ut det här och klistrar in respektive kvalmatch han skriver om, så har han helt rätt i det här kärnkraftverket.
Är det inte lite grann Tage Danielsson?
Ja, men det är
Harrison och sannolikheten för att det ska Harrisburg att det ska
kunna. Jag säger inte att någon har fel här, men det är jäkligt kul att jobba med hockey-tv när alla matcher gäller mycket.
Mm.
Med det sagt så är det lite krångligt. Men det är kul de här tiderna på året.
Ja, det finns en baksida av fotbollen också, Jens, ibland. Jag menar, nu hade vi lite flyt förra säsongen, nu, om du pratar guldstriden.
Kan ju prata franska ligan till exempel.
Ja, och mängd av ligor. Att det är ju risk att ett pärlband av omgångar på slutet är helt ointressanta. Och det dilemmat hamnar i hockeyn aldrig.
Nej, det kan man säga. Även om de ju nu slår knut på sig själva i försök om att skapa spänning på alla möjliga håll och kanter. Och då tycker jag på någon vänster att man har passerat en gräns. Jag har ingenting emot ett slutspel. Det tycker jag liksom hör en hockeyserie till. Men när det blir på det här sättet så är det ju liksom too much.
Sträck i debatten. Vi ska ringa. Jag hörde om mig till paret Hedberg som kanske är sporthusets bästa kompisar.
Verkligen.
Igår, sett till när vi spelar in, så möttes Djurgården och Brynäs. De håller ju på Djurgården respektive Brynäs i det här paret. Så jag sa, kan vi inte få ringa den av er som förlorade för att se hur husfriden är? Och då sa Anders Hedberg, det lär nog bli jag, så det går bra. Och det blev det.
Jag kan rekommendera episode 29 också, Björn.
Ja.
Där vår live-podcast, där de kärleksbombade Djurgården respektive Brynäs på ett eminent sätt.
Just det.
Episod 29.
Och det är Anders.
Hej Anders, det här är Sporthuset.
Tjena, tjena.
Anders, vår bästa vän.
Härligt att ha dig med.
Tack, tack.
Ja, hur mås det?
Ja, det är väl sådär idag. Det är en sorgens dag. Men det var väl väntat. Djurgården har väl varit över 3 matcher i bättre laget. Och skadesituationen för Brynäs under säsongen har väl inte varit ultimata. Så att... ja, väntat får jag väl ändå säga.
Om vi släpper situationen i lagen, hur är situationen i det hedbergska hemmet?
Ja, det har väl varit spänt den sista veckan. Ibland har väl jag varit med den mest positiva, men oftast har Jenny varit den mest positiva. Ibland så har när Sanne Lindström säger att det är en solklar utvisning så håller jag med Sanne, och ibland så håller Jenny med Sanne, om man säger så. Och även de här, hur ska man bete sig? Alltså, ska jag nu jubla när Brynäs gör mål, eller ska jag avvakta lite, för snart gör väl Djurgården mål och då kommer igen och jubla ännu mer. Och på något vis så vill man ju inte trampa den ena för mycket på tårna, för man vet att man kommer att få igen det.
Hur nära en äktenskapskris har ni varit kopplat till era olika lag? Rivaliteten.
Alltså det är inte positivt när man går och lägger sig när man inte säger godnatt till varandra. Alltså, det är väl inte något förhållande som mår bra av det. Men när man har fått sova på saken och på morgon så jag gör ju alltid frukost igen nu. Och jag har även gjort frukost i morse.
Starkt.
Ja.
Mycket bra.
Så att på något vis så på kvällarna så har det varit en typ av äktenskapskris. Men på morgon har det varit över igen.
Hälsa alla andra delar av det hedbergska hemmet och tack för att vi fick ringa.
Ja, det ska jag göra.
Hej,
tack
själv.
Ha det bra, Anders.
Hej.
Sporthuset med Jens, Lasse och Tommy.
Vi introducerade ju en ny programpunkt för några veckor sedan som hette...
Telefonsupporten.
Det är en väldigt bokstavlig programpunkt på så vis att vi har med oss en supporter på telefon. Och supportens uppgift blir att försöka övertyga oss om att det är helt rätt att hålla just på det laget som är aktuellt för dagen. Och nu när vi spelar in detta så är det ju derbydag i fotboll. AIK möter Hammarby ikväll. När ni lyssnar på det här så är det avgjort. Men jag tänker mig att Josefin Lindén, att du inte mår så bra just nu. Hallå.
Hej.
Hur mår man idag när det är derbydags?
Man mår riktigt illa och har tagit hela skåpet av värktabletter för magen.
Ja, nu skrattar jag. Det var inte roligt alls.
Nej.
Nej. Hur kommer du må imorgon?
Då kommer jag må så jäkla bra, för AIK har kört över Bayern.
Det här kommer du få äta upp, känner jag, ifall det inte blir som du säger. Men det insåg du när du sa det. Ja. Du är dagens telefonsupporter. Vi har bara 2 saker att förhålla oss till. Du måste inleda med meningen, visst, det finns ju andra lag, men... Och sen så ska du få oss att känna att vi vill bara direkt efteråt springa upp och ställa oss i AIK-klacken. För det är AIK det handlar om det här. Är du beredd?
Kör.
Telefonsupporten.
Varsågod.
Visst, det finns ju andra lag, men det har aldrig funnits något annat lag för mig, kan jag säga. Jag var 8 år när jag flyttade till Stockholm och när jag såg AIKs klubbmärke för första gången. Och det var bara kärlek och passion vid första ögonkastet. Det var liksom färgerna och svärtan och mystiken som lockade mig. Och när jag blev äldre så var det supportrarna som tog mig under sina vingar när jag inte hade så många andra vänner. Och nu när jag står i klacken så är det, man är nervös, man är ändå omgiven av kärlek. Och när man står där och sjunger allihop tillsammans är det som att vara på, ungefär som när man är på sitt favoritbands bästa, man är på en konsert med sitt favoritband och så spelar de liksom den låten man har väntat på hela konserten. Och så kommer den till slut i en version som man bara inte kan drömma om, så bra är den. Och håren bara reser sig över hela armarna och man blir helt tokig. Den euforin och den passionen och den kärleken känner jag varje gång AIK är i mål. Och det är fantastiskt att få uppleva med alla dessa ljuvliga människor runt omkring.
Det går varvet runt här. Hur sugna blev ni på att ställa er i AIK-klacken?
Ja, alltså det är ju, den här kärleken känner man ju igen. Och jag tycker du beskriver den väldigt bra. Det, men jag tänker också när det gäller AIK. Det vore intressant att utveckla det där. För det känns som att AIK är ju väldigt mycket antingen eller. Antingen så är det den här enorma kärleken som du pratar om. Eller så är det många som ogillar också AIK-supportrar. Och ni har ju också ramsor som handlar om att alla hatar oss och sådär.
Men det är en del av grejen, tänker jag.
Ja, just det. Utveckla.
Passion för mig, då är det liksom när kärlek och hat tangerar varandra. Annars kan det aldrig uppstå den här exakta jättestarka känslan. Det är precis som i en passionerad relation när man är ihop med någon och det verkligen slår gnistor, så är det ofta så att man är nära till bråk och tjafs också.
Just det.
Och det tycker jag är liksom ytterligheten i livet. Det är helt fantastiskt. Då är man liksom i sitt absoluta bästa. Så.
Du lyfte sammanhållningen och gemenskapen på ett fint sätt och att du välkomnades in i det när du inte kände dig välkommen, uppfattade det som på annat håll. Kan du berätta mer om det?
Ja, men jag var mycket, jag växte upp liksom och blev mycket mobbad för mitt utseende och sådär. Men när jag hittade hem hos supporterna så spelade det ingen roll det jag såg ut. Om jag var ful eller fin eller vad jag hade för politiska värderingar eller vad jag lyssnade på för musik. Eller det var liksom inget som spelade roll förutom AIK, och man blev välkomnad. Liksom. Och det var en helt ny upplevelse för mig.
Där kanske du har det absolut starkaste som kan finnas i ett supporterskap. Och en liksom, det går över alla gränser. Det är kärleken till den gemensamma klubben som är det stora. Och det kanske egentligen, du sa det inte med många ord, men det var nog de allra starkaste orden du sa. Jättefint.
Men det är många, alltså supporterskapet är ju ett elände många gånger. När det spelas viktiga matcher, derbymatcher, det är avgörande ögonblick. Det är en väg fram som är oändligt lång samma dag det är match. Av att må dåligt, känna klump i magen eller att man blir svettig i handflat. Ofta för att man tänker så här, gud nu blir det förlust, hur ska det gå det här? Och det är ju det som är en del av det yrket vi har, att respektera de här starka känslorna som bygger hela vägen fram till match. Det finns ju olika former att ta sig an supporterskapet, och det här är ju ett sätt utav det också. Att gå och vänta på att den där förbannade jävla klockan kunde gå lite snabbare så matchen får komma. Exakt. Och sen dagen efter känna så här att nej, det blir nog ingen jobb idag. Jag orkar inte att gå dit för att det blev torsk eller vad det nu är, va? Så att det gäller att respektera den här vägen fram till de här ögonblicken utav känslosfallet.
Och det värsta tiden är ju nästan nu, eller hur? Alltså inför, det är nästan lättare om AIK har förlorat, va? Det är nästan lättare om ni har förlorat imorgon jämfört med den här känslan på något sätt.
Ja, det är det. På något vis ändå. För att nu ska jag egentligen sitta och skriva på min nästa bok, men det är ju helt omöjligt. Jag går runt och stökar med vad som helst annars. Så att det kan inte andas. Liksom.
Apropå bok, du har skrivit en bok som åtminstone tangerar det vi pratar om nu. Berätta.
Ja, det Tifo heter den. Handlar om fyra fotbollssupportrar som lever sitt liv kring läktaren och sitt lag, och vi får följa dem, och det handlar både kärlek och sex och öl och mycket fotboll. För att jag vill att folk ska se det som inte är huliganerna som slåss, utan de här fantastiska tifo-personerna som sliter under broar och syr flaggor och banderoller och samlar ihop pengar för att stötta sitt lag i vått och torrt.
En sista fråga, Josefin. Du kom in på musikparallellen här.
Jag tycker det är jättesnygg musikmetafor.
Vilken sorts musik är AIK för dig?
Det är svärta. Nu vet jag att alla gillar inte synt, men det Depeche Mode är AIK för mig. Black Celebration. Yeah.
Varje vecka kärleksbombar vi en specifik idrott. Detta sker enligt ett rullande schema och den här gången är det Tommys tur. Tommy har enligt egen utsago mycket lättare för det här när det är en sport som man initialt inte tycker om. Och därför ska det bli spännande att lyssna nu.
Nu ska vi fördjupa oss i flygsport.
Mm, verkligen. Flygsporten har ju många ansikten. Det är svårt att veta, svårt att välja vilket ansikte man ska välja. Det är 8 stycken olika sporter. Men det mest fascinerande utav alla dessa 8, det måste ju ändå vara ballongflyg.
Du föll för det redan förra veckan. Jag tänkte att det skulle vara gjutet att det skulle gå på fallskärmshoppning.
Ballongflyg. Jag tänker på alla dessa mytomspunna ballonghistorier genom åren. Salomon August André, 1897, reste över Arktis med vätgasballongen Örnen. André och de övriga deltagarna omkom under expeditionen och deras kvarlevor hittades 33 år senare, 1930, på Vitön. Sveriges första luftballongfarare André la fram planerna på en resa med vätgasballong från Svalbard till antingen Ryssland eller Kanada. Med lite tur så skulle färden gå direkt över Nordpolen. Planerna mottogs med patriotisk entusiasm i Sverige, som inte haft någon vidare framgång alls faktiskt i den prestigefyllda jakten på Nordpolen. André ignorerade många tecken på att hans plan var farlig. Det är farligt med ballongflygning. En nödvändighet för att resan skulle lyckas var möjligheten att styra ballongen nämligen. André hade själv utvecklat en metod med släplinor och beslöt att expeditionens ballong skulle styras med sådana, trots att det fanns många bevis på att tekniken inte var särskilt effektiv. Sedan André och hans 2 medpassagerare lyft med sin ballong från Svalbard i juli 1897 så förlorade ballongen snabbt allt för mycket vätgas och strandade på packisen efter bara 2 dagar. Och när den arktiska vintern kom i oktober så slog gruppen läger på Vitön på Svalbard där de dog. Andreas ballongfärd 1897, ett bevis på det som fortfarande gäller inom ballongflyget. Ballonger går ju egentligen inte att styra. Ändå går ballongtävlingar ut på att precisionsnavigera. Så hur hänger det ihop? Jo, vinden har oftast olika riktning och styrka på olika höjder. Och genom att välja den rätta flyghöjden så kan piloten komma till målet. En förutsättning är att målet ligger någorlunda rätt i vindriktningen. Och för att lyckas i en tävling i ballongflygning måste piloterna, som de kallas, ha goda kunskaper i meteorologi och vara bra kartläsare. Det gäller att hitta rätt och kunna bedöma vädrets utveckling under flygningen. Och för att vinna måste piloten kunna flyga med stor precision och kunna bedöma terrängens inverkan på vindarna. Viktiga hjälpmedel, vad är det? Jo, karta, kompass, höjdmätare, GPS numera. Små papperslappar också, lite old school där. Man kastar ut dem för att ge information om vindarna på lägre höjd. Och sist men inte minst måste man ha medhjälpare som hjälper till vid starten och följer ballongen med bil under flygningen. Medhjälparna hjälper piloten med vindmätningar och planeringen av flygningen. Så går det till när det gäller tävlingar i ballongflyg. En av ballongklubbarna i Sverige, den i Gränna, den heter ballongklubben André, såklart. Apropå det som hände 1897. De reder ut en del frågor på sin hemsida, ballongklubben André. Q&A. Avdelning det som gällde 1897 gäller fortfarande. En fråga där. Hur vet man var ballongen ska landa? Svar. Ingen kan veta exakt var ballongen ska landa. Det, så var det. Det var det. Ballongflygning. En av 8 discipliner inom flygsport.
Vilka är de andra?
Vi tar lite snabbt då. Det är ju fallskärm, hängflyg, konstflyg, modellflyg, motorflyg, segelflyg och skärmflyg. Och Svenska Flygsportförbundet är ju ett samlingsnamn på 8 sport. Det finns ju med också i Riksidrottsförbundet.
Tänkte nästan att man kunde ha roder på såna där luftballonger och på så vis liksom kunna få dem att flyga lite grann i någon riktning. Men det är alltså att leta rätt på vart, åt vilket håll som vindarna blåser och kunna styra den vägen.
Det har inte hänt mycket snart 97, känner jag.
Nej.
Bu. Eller? Nej, ja, faktiskt.
Vad säger du om den fysiska prestandan och liksom fysiken som de här piloterna behöver ha? Är det att räkna till?
André behövde jag mycket i och med att han hamnade på packisen. Mm. Så han fick ju kämpa. Men det var ju ett andra problem. Men det verkar ju... Jag kommer inte... Efter att ha läst det här så kommer inte jag åka ballong i första taget. Det kan ju sluta hur som helst.
All cred till André, tycker verkligen. Jag. Men det är ett konstigt projekt att döpa sin klubb efter. Om man vill vara framgångsrik i den här sporten.
Ja, just det.
Det är bara en reflektion.
Alltså, jag vill minnas en tv-serie var med Jarl Kulle när jag växte upp, som hette Jorden runt på 80 dagar.
Just det.
Med Phileas Fogg och hans bekänt Passepartout. De skulle ta sig runt och jagade av detektiven Fix. Han anklagades för att ha rånat någon bank. Det var nog vad där. Ja, det var mycket. Det var, men då var det en avgörande del av den här jorden runt på 80 dagar restes i luftballong. Mm. Stämmer. Det var det jag tänkte när du började snacka om André.
Jules Verne, va?
Som jag Jules Verne, ja. Den franske patrioten.
Mm. Nej, den kommer man ihåg. Ja. Hur många har hoppat fallskärm här?
Inte jag.
Du försöker leda in på fallskärm trots allt.
Ja.
Har du?
Jo, jag har gjort det. Och har vi inte alla gått och burit lite grann på funderingen? Ska man göra det? Ska man inte göra det?
No.
Och
verkligen inte.
Jo, jag har burit på funderingen och kommer fram till inte.
Alltså att uppta hjärnan med en sån fråga, det har inte plats, kan jag säga. Det är slutspelstider och allsvensk premiär snart.
Nej, men hur känns det? Alltså, och de där grejerna. Och, så jag var tvungen att liksom göra check på den på något sätt och kan verkligen rekommendera det. För jag kan tänka mig att gå upp och hoppa från en bro, bungee jump eller något i den stilen. Alltså det ser jag ungefär som ett par sekunders skräck och ingenting annat. Ja, sen ska man liksom firas upp och ner, upp eller vad det nu händer. Sådär. Men jag tycker fallskärmshoppningen i sig var, från en amatör som jag är då, bestod av så många olika delar. Det var så nästan en hel palett av olika grejer. Du har dels när du liksom ska träna där på land, lite grann hur du ska göra och bete dig, och då har du fjärilar i magen. Sen åker du där i regel små plan. Sakta, sakta, plågsamt sakta uppåt, så man verkligen upplever höjden. Till slut efter, vad är det, 500 meter eller 1000 meter, så märker man ju inte att det blir högre och högre. Då tappar man ju bort det där lite grann. Men där har du liksom den resan upp, när du nästan är på väg
som
att skita på det.
Som upp till Bergdalbanans topp liksom.
Ja, jättebra metafor. Och så sedan så har man ju då nästa steg i det hela, när man ska liksom hasa sig fram och sätta sig på kanten och dingla med benen och liksom, du får inte hålla fast dig någonstans, för att det är ju det värsta som kan hända. Om när man hoppar tandemhopp så har man ju liksom en hoppare bakom sig som är rutinerad, och att du liksom försöker klamra dig fast där, så kan det nog bli olyckor värre. Men då har du där, du är liksom, sitter där på kanten och bara tittar rätt ut. Alltså det är en känsla i sig. Sen kommer de här, när man väl hoppar ut, då är det ju 3-4 sekunder som är bara kaos. Kaos, kaos, kaos och rädsla, rädsla, rädsla. Och på någon liten, på något litet sätt också ett jäkla skönt kittlande i magen. För att sedan stabiliseras och ha ett kontrollerat fritt fall. Jag hade det i 30 sekunder. Då börjar du tänka, ta in, han styr lite grann så att du kan se på olika grejer och sådär. Och man börjar tycka, det här är ju jäkla vad det går undan. Kinderna bara fladdrar på en och sånt där. Döhäftig känsla. Och så sedan så kommer det då liksom när drar i trådarna eller i spaken, höll jag på att säga, greppet, och så kommer fallskärmen ut då. Då blir det ju alldeles som blickstilla. Det blir ju som att man hamnar hundarna på gång.
Ja, Lasse har, jag tycker det här var hur bra som helst, men Lasse har ju gått mitt i stålet.
Jo, men i vilket fall, men då blir det från att ha åkt i en 250 km i timmen eller vad det nu kan vara som man faller där, så blir det ju liksom som att man, allt blir knäpptyst. Från att ljudet bara har, så blir det som knäpptyst och alldeles stilla. Och så håller man där på liksom och seglar ner på jättehäftigt sätt. Så jag tycker det består av så otroligt många häftiga delar. Så jag rekommenderar verkligen alla till att ta sig till en fallskärmsklubb.
Vi måste ju landa i frågan, är det en sport?
Ja, men om ni som lyssnar ska jämföra kärleksbombningen fallskärm från Jens med min ballongflygning, så är det ju, jag vet inte vad ni tycker, men jag känner ju att Jens var ju klart bättre. Alltså.
Gemensamt kom ni långt.
Ja.
Jag kan få flyga in en liten grej på sporttemat. Vi var med MFF och skulle spela en match i Danmark, för att de skulle, Viggo Jensen som vi hade som tränare, danstränare, kom från Svendborg, och Svendborg hade byggt om sin nya arena. Och så sen skulle vi åka dit och spela en match mot Svendborg och inviga den här arenan. Och på tal om att tävla, så hade man gjort mittcirkeln till en piltavla. Och så var det 4 stycken fallskärmshoppare som under tiden som vi står där och kör line-upen skulle komma då farandes ner, varav den sista skulle ha bollen med sig. Och där kom ju liksom hoppare nummer 1 liksom, ungefär en sexa på den här tavlan. Och så sen så kommer hoppare nummer 2 ungefär en fyra. Jäklar, de är vassa de här. Sen kommer tredje. Helt fel. Infarande. Så man ser honom bara. Det här är liksom en läktare ungefär på, som tar kanske 3-4 tusen. Och man ser bara hur han drar så här i bägge tåtan bara, och försöker lyfta på benen. Och så sedan så passerar han läktartaket med kanske 2-3 meters marginal. Och så rätt in i villaområdet som bara stiger. Ja, herregud alltså. Det var ju tur att han med bollen, han kom fyra. Han prickar den där mittcirkeln också. Så det går ju att tävla i det och går och hamnar kusligt fel.
Ja, nej, men jag tycker att det är en sport. Det är klart det är en sport. Ja, flygsport är en sport.
En sport som kom ur sin medieskugga väldigt tillfälligt kanske, men ändå. Tack vare oss. Tack vare den hemliga lådan, eller den viktiga lådan. Varsågod Jens, det är din tur.
Det är nästan inga vita lappar kvar.
Nej,
de är inte populära.
Gröna sidan upp.
Ska jag våga?
Ja, kör bara. Kör.
Jag går på en vit lapp som har borrat sig fast i botten där. Måste vara. Aha, riktig kanonlapp här på känn. Lagsport.
Ja.
Kan vi få den?
Lagbollsport har det varit ont om. Vi hade väl handboll, hade vi inte redan sett någon gång. Handboll.
Handboll har jag kört, ja. Ja, men det minns jag.
Det har knappt varit någonting. Det kommer nog nu. Här kommer det. Varsågod, Jens. Lagbollsport.
Sätt och vis lag emellanåt. Väldigt lite boll. Väldigt mycket vatten. Och väldigt mycket konstsim.
Konstsim. Har vi inte haft det eller? Nej.
Ja, men det voltige sig på något sätt på hästen och så har vi då liksom i vattnet så har vi konstsim. Ja, men vi ska prövas.
Konstsim.
Det är inte så att det kommer per automatik igen, massvis med kärlek.
Det är väldigt mycket som sker under vattenytan där.
Ja, näsklämmer.
Ja.
De är ju väldigt vackert målade och ser jätteglada ut varje gång de kommer upp där ur vattnet.
På propagandafestivalen i Stockholm på Eriksdalsbadet, där bryter de alla konserter mitt i alltihopa och har konstsimuppvisning.
Där har vi det. Försök där jag ska gräva.
Propaganda. Det är alltid väldigt uppskattat. Så alla går liksom från scenerna så här, nu är det simning. Och så ställer man sig runt här och så kör de i några minuter.
De har nå en helt ny publik.
Men alltså det är väl OS, det är ju en given del i OS-programmet, är du Lasse? Du som är gammal OS-programmare. Nej. Är det inte det?
Är det? Ja, det är det kanske.
Ja, det tror jag också.
Jag bytte åsikt fort här, känner jag.
Alltså det är ju på damsidan. Konstsim. Jag vet inte hur bra det var i radio, men...
Nej, det var väl en utmaning. Men är det verkligen OS? Ja, ja. Simhopp är ju i alla fall...
Nej, konstsim är med.
Konstsim är med.
Ja, det ser man. Mm.
Det ska bli spännande i sommar i Rio. Och vi säger grattis till Mike Love som fyllde år i veckan. Hur många år, Tommy, vet du det?
75. Så är det inte vilken födelsedag som helst.
Det är det verkligen inte.
Lead vocal i bejublade Beach Boys.
Mike Love, det här är alltså inget skämt. Han har en platta på gång som ska heta Mike Love Not War. Jag tycker det är genialt.
Mm, verkligen.
Den ska jag köpa.
Men Beach Boys. Vi saknar man Beach Boys lite.
Ja, lite grann.
I programmet.
Lite grann med betoning på lite.
Mm.
Lasse. Det är du som håller den här punkten. Vi går igenom Melodifestivalen och slagerhistorien. Decennium för decennium. Vi har kommit fram till nutid och 10-tal. Först, vad tyckte du om helgens uppvisning?
Nej, men du behöver inte säga först, du kan också säga sist. Därför att det är det som är grejen med Melodifestivalen på 10-talet. Det var den totala uppvisningen av Sveriges Television i finalen. De körde ett potpurri bland annat på drygt 10 minuter av tidigare låtar som inte har vunnit då, men blivit ändå hit så att säga. Då kan man konstatera att det har varit en hitmaskin, hitfabrik, Melodifestivalen på den svenska musikmarknaden. Men hela programmet är ju en kolossal uppvisning i strålande svensk producerad tv-underhållning 2016. Det finns några riktigt tunga ingredienser. Jag tänker på Jonas Gardells slagerskola som han gör live på scen i 3 minuter. Han har bara 3 minuter på, så han säger till slut också att när publiken börjar applådera mitt i sig, han bara, tyst! Jag har bara 3 minuter på mig. Håll käften! Så han får köra vidare. Och hon, den här karaktären, vad heter hon? Woodruff eller vad hon heter. Hon är engelskan där som representerar EBU. Det är också en komediinsats i högsta klass. Titta på produktionerna, musikstyckena som framförs. Titta på programledarskapet.
Hur går det för hunden?
Gina Diravi är ju ett geni.
Vad är det hunden gör där bakom?
Nej, det är...
Det var lite för länge sedan det var en promenad.
Då, här då går vi rakt på sak. Vilken är tidernas bästa eller 10-talets bästa slag?
Nej, men alltså, jag tycker att det är hela konceptet måste jag hylla.
Ja, det är vilket crescendo.
Politikers svar. Men det är väl...
Men Sverige har ju vunnit här, Loreen, och Sverige har vunnit Måns Zelmerlöw.
Bra tips där. Kolla upp hela konceptet.
Nej, men alltså, det där är ju, det är ju en tv-produktion i världsklass vi pratar om. I direktsändning gör de ju det här.
Ut på promenad med Woven. Och tack, tack för idag. Konstsim blir det nästa vecka. Vill du hjälpa Jens, hör av dig på hans Twitter-konto. Tack för idag.
Hej då.
Hej. Hej.
This podcast is produced by House of Sports. For Seymour. Hosted by Bjorn Olave van Raffelfelt. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.